Florida och Alexander Barkov får inte upp farten, men vem ska bära skulden? I veckans avsnitt av Yle Sportens NHL på det fokus på topptippade lag som inlett säsongen trögt. Med dig har du Anders Nordens Svan och Mattias Simonsen.
Åtminstone så är en stor skuldbärare i Florida det att man inte får puckar in i mål.
Ja, det går ju inte liksom att undvika att Florida Panthers, som var grundseriens bästa lag i hela NHL-säsongen 2021-2022, har inlett den här säsongen väldigt blygsamt. Just nu ligger de på en femte plats i den här Atlantdivisionen i NHL, och det är ju inte riktigt det vad man förväntar sig.
Nej, no, det där lät faktiskt, tycker jag, lite bättre än en sanning. Så en femte plats i Atlantdivisionen, så låter det inte så en total katastrof.
No, men tanke på att de inte är så många lag i varje division, så kan man nog säga att det är en katastrof.
Men jag skulle komma till det att om man tittar på helhetsbilden så ligger de 19:e i ligan. Och det där, vi vet ju att det är allt som har 16 lag som går till slutspelet. Och de ligger också utanför wildcard-platsen i östra konferensen för tillfället. Så nej. Det går inte som en dans på apelsiner i apelsinstaten.
Och vi är inte de enda som har lagt märke till det här. Både Sami och Sebastian skrev in den här veckan och undrar, vad är problemet riktigt med Florida? Sebastian använde en viss emoji på en viss brun hög. Ni vet nog alla vad jag pratar om därför. Och det signalerar väl ganska tydligt om vad sådana som följer med Florida och kanske just Alexander Barkov tycker att Panthers har sett ut så här långt under den här säsongen. Och inte ju Sebastians analys så där hemskt långt från sanningen, om vi ska vara helt ärliga.
Nej, alltså ett stort problem för Florida är ju, och det har ju, vi komma till Barkov, men är ju att det är ineffektiva i målskytte helt enkelt. Florida har gjort 64 mål och släppt in 64 mål. Om vi tänker 64 gjorda mål är de 11:e bäst i NHL, om vi då jämför med förra året som de var överlägset bäst i NHL med att skjuta mål. Medan då 64 insläppta mål, det är bara 10 lag som har släppt mindre mål in. Så där ser vi det här liksom att förra året så kunde de kompensera för det att de släppte in ganska mycket mål med att de gjorde det här ett fruktansvärt mängd där med mål. Men nu funkar det inte. Det bara fungerar inte. Liksom den balansen har inte ännu hittats, tycker jag, i uppställningen. Och powerplay är ju uselt för Florida för tillfället.
Ja, men här finns nu vissa saker att ta tag i. Och jag tänkte börja med det att, just, alltså okej, okay, effektiviteten, det där att sätta in de där puckarna. Så det är ju förstås någonting som är väldigt sådär synligt i en liga som NHL, där du faktiskt måste göra ganska många mål per match oftast för att vinna den. Det blir inte som i den inhemska ishockeyligan när du vinner en match med 1-0 för det mesta. Det händer ju såklart i NHL också. Men det som tycker att det ändå, ska vi säga så här, hoppingivande för Florida-perspektivet är ju det att de ändå för det mesta sätter fler skott på mål än motståndare. För det som Paul Maurice sa efter den här senaste förlusten mot Columbus Blue Jackets var ju det att han använde orden det här the same old story, att det är så här som det har brukat gå. Att vi sett till den här simpla statistiken så dominerar Florida-matchen och sätter fler skott på mål, skapar chanser till en viss mån. Sen kan man argumentera för att det är de här chanserna, high danger chances eller bara skott från nu varifrån som helst i offensiv zon, men så vinner Columbus ändå. Och det här är ju någonting som när man talar om ishockeylag framförallt, så brukar man säga att så länge du skapar de där chanserna och du sätter de där skotten på mål, så då brukar det lösa sig i slutändan.
Det tycker man ju. Och det där just det att det ser, så länge, som sagt, det fanns ju en tid när finska landslaget det där egentligen räknade, skapade målchanser och ett slutresultat. Men den är det där bakom den tiden. Men det där, så länge de skapar chanser så ska det ju, man tycker det ska vända i något skede. Men det som jag tycker är intressant, att det här att liksom att skapa målchanser, så det har ju att göra med hur laget spelar ofta och det där med ett system. Men sen när det kommer fram till att det där, sätta in de där puckarna, så då kommer vi ju inte ifrån det att då stiger individerna fram, för det är alltid någon som gör det där målet eller gör det där otroliga spelet som gör en fri plats till en annan. Och där är det nog det där många av de här Florida-spelare som inte riktigt når upp till nivå, och tyvärr så är nog kanske det starkaste exemplet av dem alla, eller det största exemplet av alla som inte riktigt får det att stämma den här säsongen i Alexander Barkov. Jag tycker vi måste nog tala lite om Sasha.
Nu är det ju så, för han var ju en sån där inför säsongen som det talades om att ska han kunna ta det där ännu sista steget för att bli en absolut elitcenter i NHL mot mig. En sån där som verkligen hör hemma i samma diskussion som Nathan MacKinnon, som Connor McDavid, som Leon Draisaitl. nu är han nog snarast på väg att ta flera steg bakåt i den rankningen.
Jo, alltså det, för det första om vi tittar på det här att han har 4+11 på 18 matcher. Så det är ju inte en totalkatastrof, men det är nog under det vad man kan vänta. Han är först femte i Floridas interna poängliga. Där är det nykomlingen Matthew Tkachuk som leder. När du nämnde här tidigare, använder du high danger chances här. Så det här är en statistik som verkligen ploppar ut när det gäller Alexander Barkov. Helt på personlig nivå, så han har det där. Han har varit med om att skapa 58 high danger chanser. Men det är han 27 bland centrar i Florida, i NHL. Men det här som är otroligt, att high danger chances against, sånt som man skapas emot, så ligger han på 129 plats. Det är alltså 128 centrar i NHL som det har skapats mindre high danger chances against. 59 against. Det tycker jag att är ganska otroligt, speciellt som han också har spelat. Han spelar mer än någonsin tidigare, nästan 23 minuter per match.
Nu vill jag ändå påpeka där att det där totala antalet centrar som finns framför honom är kanske inte lika relevant som antalet första centrar som finns framför honom. För det är ju ändå de som man ska jämföra med. För om du tittar på det totala mängden chanser som skapas emot en viss spelare, så desto mer du är inne på isen, så ju mer kommer det också att skapa chanser emot dig per definition. Så det där, jag är inte helt villig att sådär kasta skit på Barkov bara på grund av den här statistiken, men jag tycker ändå att den är talande för att det framförallt är bakåt som det har läckt, och det är ju okaraktäristiskt när det handlar om Barkov.
Jo, det syns ju att om man nu liksom, att vi inte snör in oss på siffror, om man det där slänger dem åt sidan, så just och kommer till det vad man ser, så det är just det här också, det var därför som jag faktiskt började gräva i det här, för när jag har reagerat gång på gång när jag tittar på Floridas matcher, att va? Att igen förlorar han en duell, igen förlorar han en puck, igen drällde han med pucken. Nu fick han inte ut den över egna blålinjen. Det där. Och det är faktiskt någonting som vi inte har varit vana med när det gäller Alexander Barkov. Han har varit möjligtvis den bästa i hela ligan när det gäller det att vara säker med pucken.
Och på tal om det här att skita i siffror och bara lita på ögonen, så här vill jag gå vidare med den åsnebryggan till någonting som jag faktiskt försökte gräva fram siffror på. Jag ville göra det här till en mer akademisk analys än vad det sen sist och slutligen visade sig bli. Men det som det var mycket tal om i fjol när man tittade på Florida Panthers, en orsak till att de var så framgångsrika under både Joel Quenneville och Andrew Brunette, var det sättet som de med puckkontroll tog sig in i anfallszon och på det sättet skapa chanser. Och det var hela första kedjan väldigt bra på. Alexander Barto, Carter Verhaeghe, Anthony Duclair, de var alla hörde till ligans bästa spelare i så här så kallade zone entries den förra säsongen. Nu, den här säsongen med Paul Maurice som tränare, så har jag åtminstone reagerat på att fansen är fruktansvärt upprörda på att Paul Maurice anfallshockey går ut på dump and chase. Och att det är någonting som de här spelarna inte egentligen är så särdeles bra på, men att det är nu helt enkelt Paul Maurice version av hur anfallande hockey i NHL ska se ut. Och det här skulle kunna vara en orsak till att spelet då både haltar för Alexander Barkov personligen och för hela Florida Panthers som lag.
Jo, alltså det var mycket snack om det här när Paul Maurice kom, och han sa själv att han gillar såklart det att vad han ser när det gäller offensivt, men att Florida måste bli liksom att, tycker att han använder någonting i stilen med att de måste bli ett svårare lag att spela mot, att liksom att de inte får på samma sätt tillåta lägen bakåt. Men det har ju inte alls funkat på det sättet som det där nu också statistiken berättar, tvärtom. Och just det här att de har inte den här klara röda tråden i sitt anfallsspel. Alltså nu är det igen den här situationen lite med Florida som jag tycker att man kanske måste lyfta fram att Florida är för ett tillfälle igen ett lag som inte kanske riktigt vet ett hurdant lag det ska vara. Och en som lider hemskt mycket alltid av det här är Alexander Barkov, som är en sån här spelare som på något sätt han är jättetaktiskt tänkande, och han det där vill att det ska fungera så som ishockey ska fungera. Han har hemskt svårt med sånt som han tycker att det är liksom fel beslut.
Ja, och jag tycker också att det där på sitt sätt kan förklara det varför det skapas så många chanser mot Florida Panthers också när Alexander Barkov är inne på isen. För om du inte har ett sätt att få in pucken i offensiv zon, så då kan det vända väldigt snabbt. att oavsett om du slänger in den här pucken i kortplanken så kan det vara att en back plockar upp den och passar den upp och samtidigt som dina forwards är på väg in i anfallszonen så då kan det bli ett anfall i numerärt överläge i den andra ändan ganska snabbt. Och oavsett så är det där kanske mer, ska vi säga, ett symptom av att laget spelar dåligt, det att det skapar chanser mot just Alexander Barkov också inne på isen, än kanske just det att Barkov skulle vara en avsevärt mycket sämre spelare just den här säsongen än den förra säsongen.
Ja, sämre är han ju såklart inte som spelare, alltså helt konkret, men det där, men det är någonting som inte passar för honom, för nu ser man, alltså, han spelar inte på samma nivå som han gjorde förra året, det tycker jag nog man kan där säga. Också det att han, liksom hans osäkerhet i att sätta in puckar i mål, för han har skjutit fruktansvärt mycket, han har skjutit nästan mer än någonsin tidigare. Men det jag nu skulle säga att på något sätt tycker jag och säga, om du är av annan åsikt, att Paul Maurice, det här spelsättet som han nu har skapat, eller hur han vill ska anfalla, så det är egentligen, tycker jag, lite skräddarsydd för den här killen som har kommit in, det vill säga Matthew Tkachuk. Och Matthew Tkachuk har på ett sätt lite blivit nu den här ledaren i Florida, och jag vet inte om det är sunt.
Nej, och det har ju varit jättemycket fokus kring Matthew Tkachuk, så på sitt sätt är det ju logiskt att det kanske har blivit så. För om vi nu tittar på när Calgary Flames kom på besök för inte allt för länge sedan, så var det ju så enormt stor fokus på och nytt snack om vem som vann den där traden egentligen. För nu kan vi ju inte heller sticka under stol med Jonathan Huberdeau och Mackenzie Weegar har ju inte haft någon lysande start heller.
Ja, tvärtom.
Ja, exakt. Men just den här matchen så var det ju alldeles uppenbart att den betydde alldeles massor för dem båda. Och här tycker jag att det är lite orättvist nu att jämföra hur Huberdeau och Weegar spelar i en match i sin gamla hemhall för det lag som de har spelat för hela sin karriär upp till den punkten. Men om att jämföra då med Matthew Tkachuk som spelar mot sitt gamla lag men i det nya lagets hemmaren. Det blir liksom inte samma sak. Han var inte där på uppvärmningen och fick se hur alla fans hylla, kom ihåg den där tiden, alla minnen som Huberdeau och Weegar hade bjudit på dem. Och det erkände framförallt Weegar efteråt också att det betydde alldeles enormt mycket att få det där varma välkomnande. Han gjorde sen också en av, det är inte bara jag som säger det, utan ganska många som håller överens också, att han gjorde en av säsongens bästa insatser. Men det som jag skulle vilja fokusera på under den här omsusade uppvärmningen, så det är det som hände mellan Jonathan Huberdeau och Alexander Barkov. För Barkov där, det var ju de var ju de sista spelarna kvar på isen. Det var Barkov och Huberdeau, de stod vid mittlinjen, snackade lite och sen passade Barkov en gång åt Huberdeau en puck som han sen satt in i tomt mål. Och det tycker jag på något sätt är så himla talande för hur viktig Huberdeau som person var för Alexander Barkov. Och den här psykologiska aspekten så glömmer man också kanske lite. Att det här måste ju ha varit en alldeles enorm chock för Barkov att bli av med en av sina bästa vänner i det där laget. Och Johan är ett proffs som är förstligt betalad för att inte tänka på de här aspekterna, att sätta de här mänskliga känslorna åt sidan och bara spela hockey. Men vi kan ju inte heller glömma det faktum att det här är människor vi talar om. Att sånt här kan också spela in.
Och det är ju kanske den svagheten som det där Alexander Barkov har, att det där att när han är lagets kapten så finns det liksom i praktiken, och bäst betalda spelare, så finns det liksom ingenstans att ta vägen. För att liksom skaka av sig någon bit av ansvaret. Och jag är själv alls säker på att Alexander Barkov är en spelare som mår bra av att vara kapten i ett lag. Han skulle kanske passa bättre som den där spelaren som kan koncentrera sig på vad han själv gör och inte på allt på hela tiden vad laget gör. Men det är något som jag inte kan påverka. Men det där är nog lite om det här Tkachuk. Så nu är det ju liksom, det är ju också den kedjan med Tkachuk och Etu Luostarinen och Sam Bennett, andra kedjan för tillfället. Det är egentligen den enda kedjan som fungerar riktigt bra. Så visst har Tkachuk hämtat in liksom dit mycket, men det på något sätt känns det som det är på bekostnad av någonting annat. Till exempel den första kedjan med Carter Verhaeg, Alexander Barkov och nu då Colin White. Så den får inte riktigt att stämma det där. Kanske det blir bättre när Anthony Duclair kommer tillbaks i något kedja, jag vet när han kommer tillbaks. Men den första kedjan liksom, fast det skulle vara för samma första kedja som förra året, det skulle vara för Hegi, Barkov och Duclair. Så med Colin White där, så det är någonting som fattas.
Florida Panthers är ju ändå inte överhuvudtaget det enda laget som inför säsongen tippades höra till de här riktiga förhandsfavoriterna, åtminstone i sin division, att spela dåligt så här långt. För nu finns det ju jättemånga andra lag som inte heller alls har levt upp till förväntningarna så här långt. Till exempel New York Rangers som är fyra i Metropolitan. I det här i västra konferensen så tar vi till exempel Central, Minnesota på en sjätte plats, vilket är alldeles absurt dåligt med tanke på de förväntningar de hade på dem. Och sen, Pacific är nu Pacific, men Edmonton och Calgary på plats 4 och 5, så det är ju liksom inte heller bra siffror för de här lagen som alla var sådana som man på något sätt redan höll på att skriva in i slutspelet inför säsongen.
Nej, jag tycker liksom att just New York Rangers, Calgary och Edmonton är nog de här lagen som jag tycker man kan det där, man verkligen kan kolla på. New York Rangers är en hård division nog, och en hård konferens, men det kanske fixar sig, och det tror jag nog att ta sig till slutspel. Men det där i den här divisionen som nu kanske inte är så superstark, den här Pacific, så Calgary och Edmonton, där är nog inte allt som det ska.
Försöker du hävda att en division där Seattle ligger på plats 3 och Los Angeles Kings på plats 2 skulle vara dålig? Jag tycker att det är lite... Nej, alltså nu är det ju... Jag vet inte riktigt hur man ska summera. Jo, men med Calgary förstår man ju det i och med att de gjorde... Eller gick igenom en så stor förändring under sommaren. Och när du blir av med två av dina ledande spelare, som Matthew Tkachuk och Johnny Gaudreau ändå var. Så nu är det ganska logiskt också att spelet kommer att se annorlunda ut och det kommer att ta en stund före det sitter. Men Edmonton är nog oroväckande att de inte har fått upp farten.
Men jag måste lite opponera mig mot det där Calgary nu, för att snacket före säsongen var ju att Calgary tvärtom, att det ser liksom till och med bättre ut än förra säsongen.
Det var jag vet att snacket gick så, men nu återspelar
du
ju
bara... Du såg igenom det.
Ja, exakt. Jag såg igenom det från första början. Och för mig är det inte världens största överraskning att Calgary... För nu ska vi ändå lyfta fram att de har ändå en segerprocent på över 50%. Och det är ju oftast det som man... ska vi säga så här... Det ändå talar för att det här är ett lag som kan ha någonting på gång. Och jag tycker att den här formen som de har haft så här långt under hösten, så den är ändå ungefär på den nivå som jag hade väntat mig. Till och med lite högre vad jag hade väntat mig. Så jag är inte bara igen, om jag återspeglar mina egna känslor, så är jag inte bara särdeles överraskad.
Så jag har funderat på det intensivt här när jag har följt Calgary.
Det är trevligt för det där.
De hade ju en lång sån här, de förlorade, var det till och med 7 matcher i sträck. De förlorade jättemånga matcher i sträck. Nu har jag glömt hur många det var, men de förlorade många matcher i sträck. Och då började jag tänka på det här, att det där när du sa att du tror att Daryl Sutter är den coachen som kommer att floppa ordentligt och kommer att få sparken. Och jag började fundera också att det där att är det månne så att Daryl Sutter igen har använt slut den här liksom slitytan med sina spelare? Han har varit ganska, tycker jag, tråkig i sina kommentarer gällande Jonathan Huberdeau. Jag tycker att Huberdeau är en spelare som kanske förtjänar lite mera respekt än att få höra att han har gått på WC:n liksom i en presskonferens. Så jag börjar fundera, är det så att Daryl Sutter, att nu börjar hans gloria att krossas så småningom?
Men nu är ju Edmonton en besvikelse också. Inte kommer vi förbi det heller. Trots att du inte ville prata om det innan, kändes det som.
Edmonton, än en gång alltid. Vad är det med det här att det är en tvåmansshow?
Ja, det är ju det som är det där liksom stora problemet. Varför kan de inte ta det där nästa steget? För det såg ju ut som det i slutspelet. Det var så mycket som talade för att det här är ett lag, en trupp som har mognat. En tränare som verkar ha hittat ett koncept som fungerar, men nej.
Såg det egentligen ut så i slutspelet? För om vi tittar på poängen, så det var ju McDavid och Draisaitl som gjorde helt omänskliga poäng. Alltså de stod ju för sån här, nästan för sån här Gretzky siffror i slutspelet. Så att sista slutligen så det där, jo, de fick laget bakom dem krascha inte ihop helt. Men nu var det ju allt sista slutligen som hängde på de här två spelarna. Och sen hade de ju, sen när det gällde, när de fick ett bra lag emot sig i slutspelet, så hade de ju inte en chans.
Men det lag som jag nu, fast du nu inte menar att vi skulle behöva prata om dem överhuvudtaget, så nu är ju Minnesota Wild. För att det här är ett lag som jag åtminstone klassar som ett av de starkaste i Central bakom Colorado. Till och med ett lag som skulle kunna överraska Colorado den här grundserien, med tanke på att Colorado inte har en andra center. Så nu är Minnesota Wild att de ligger på en segerprocent på exakt 50, om man räknar lite vrickat så här i NHL, där man inte tar i beaktande förluster efter ordinarie matchtid. För, jag menar, de ska ju vara otroligt mycket bättre än så här. De ska inte vara ett lag som behöver kämpa för att gå till slutspel, utan de ska vara ett av de här absolut bästa lagen i den västra konferensen. Men nu är de inte ens nära på det.
Ja, så det där, no, den är ju, det är ju nog ett getingbord, den där central, och kommer säkert bli det. Men det där, jag hade ju faktiskt tänkt mig så, när vi snackade inför säsongen, så hade jag ju Colorado som klar etta här, men så hade jag ju det där St. Louis och Nashville båda före Minnesota, så jag är på det sättet kanske inte så där hemskt överraskad, för den tycker jag är en så underlig det där divisionen, en så tät division att det kan svänga åt vilket håll som helst. Vi har sett St. Louis spela här emellan helt usset. Nu har de igen börjat vinna matcher. Winnipeg är plötsligt högt uppe. Minnesota har ju nog förlorat ganska täta matcher. Nu har Nashville igen vänt på steken. Jag tycker att Dallas och Colorado tycks vara på något sätt i en nivå för sig. Nu när jag säger så kommer det såklart att krascha, men det där så känns det. Och sen är jag nog fortfarande måste de här övriga lagarna, så det är nog ett helt mysterium för mig hur det ska se ut.
Ja, vi kan gå in på det där om en stund, men först måste vi tangera det där som du nämnde om Daryl Sutter, där att han kan vara en tränare som får sparken. Vi har fått in en fråga om det där, och nu ska jag samtidigt passa på att påpeka att om du har en fråga eller ett förslag på ett samtalsämne eller vad som helst, så skicka in det på Yle Sportens Instagram-konto eller per mail till svenskasporten@yle.fi. Stefan vill veta vilken tränare ligger just nu närmast till att få sparken. Och även om Daryl Sutter, jag har mina dubier kring Calgary Flames och hans tränarstil, så tror jag inte att han ligger närmast till, utan nu skulle jag väl ändå nästan säga att det är Bruce Boudreau i Vancouver Canucks.
Han är ett bra alternativ, i topp tre alternativ. Jag skulle vilja påstå att allra närmast att få sparken ligger Ottawas coach DJ Smith. Ottawa ligger sist i östra konferensen, till och med bakom Columbus, vars coach Brad Larsen inte heller lever helt säkert. Det sa vi redan för några veckor sedan i Tammerfors. Men det här var nog de här tre namnen, liksom Boudreau, DJ Smith, Brad Larsen, de lever farligt.
Mm. Men då går vi vidare till det här andra som du lyfter fram. Det här om att dels är då det att divisionerna kan vara lite getingbo, men också det att det finns ganska många lag som har överpresterat rejält under hösten. Vi har fått ett första lag, vill jag påstå åtminstone, som har börjat krascha, och det är ju såklart Buffalo Sabres, som igen, som de brukar, inledde säsongen väldigt optimistiskt, väldigt hoppingivande, väldigt positivt, vann 7 av sina 10 första matcher, efter det har de förlorat samtliga. Och då ligger de näst sist i Atlantdivisionen. Och jag menar att det att Buffalo gjorde det här är ju inte en överraskning. Och samtidigt finns det ganska många andra lag som jag åtminstone förväntar mig att kommer att göra samma sak. För jag tror inte i någon värld kommer Winnipeg Jets att sluta på tredje plats i Central Division till exempel.
Och det skulle man ju inte tycka. Nu till exempel just den här matchen som det där till slut lyckades vinna mot Carolina, så det där, alla mål som de gjorde under ordinarie speltid var sådana att spelare kom ensam igen och gjorde mål. Sen spurta Carolina där, men det där gör det. Det finns ju nog de här lagarna som man verkligen tycker att de kan inte hålla hela vägen. Får jag bara kommentera så mycket ändå om Buffalo, att det där, vem skulle ha trott att det är faktiskt så att Buffalo har mindre poäng än Columbus för tillfället. Det är nog helt otroligt. Så Buffalo är nog liksom, de har en liksom ren ute kan man säga i spelet. Men det där, ett lag som jag är överraskad över att det hålls sådär bra med, New York Islanders.
Det är sant, och det är också ett lag som jag skulle lyfta fram som en kandidat till ett lag som kommer att krascha ännu under återstoden av säsongen. Och ett annat lag dessvärre är också New Jersey, trots att de är inne i en alldeles fantastisk
tror team. Tror du det?
Just nu. Jag tror inte att de kommer att vinna Metropolitan Division, nej.
De har 8 poängs försprång för tillfället i Carolina. 8 poäng! Det är tunga poäng att spela in.
Jag låter dig ha den där åsikten. Vill du nu säga, on the record, att du, Anders Nordensvan, tror att New Jersey Devils kommer att vinna Metropolitan Division?
Nej, så jag det där...
Nåja, exakt. Det var min poäng, va?
Men jag tror att det beror på att jag liksom på något sätt, just att för New Jersey ska inte vara där, men det som vi ser av New Jersey är ju inte bara att de vinner matchen, utan att de dominerar matcher.
Ja, alltså de spelar en sån hockey som till exempel Florida Panthers borde spela. Gasen i botten bara och allt.
Exakt.
Samma hockey som Colorado Avalanche vann Stanley Cup med.
Ja, frågan är om New Jersey för tillfället till och med spelar en snabbare hockey än Colorado.
Jo, Jonas skriver så här: är Global Series NHLs försök att spela internationell hockey? Han tycker att man ska jämföra hur mycket de talar om Global Series med hur mycket de, eller ska vi säga hur lite de talat om OS och World Cup. Finns det någon fog i det här eller?
Säkert finns det. Alltså, säkert är det ju för att det är ju, Global Series finns ju till för att attrahera fans utanför Nordamerika. Därför åker man till de här länderna där ishockey är stort, som Finland och Sverige och Tjeckien och Schweiz också och det där. Och vill ju på det sättet liksom visa att vi finns till för er också. Och det där, speciellt med, och då har man ju alltid lag som det finns mycket internationella spelare i, att spelare utanför Nordamerika. Så det där, NHL tänker på NHL och då det där är det deras egen produkt som de framförallt vill lyfta fram. Så jag tror definitivt att det här Global Series är liksom sättet att vi visar att visst bryr vi oss om internationell ishockey.
Jag köper inte där överhuvudtaget, dessvärre. Tyvärr, okay. Både Jonas och Anders, jag ber om ursäkt. Men alltså Global Series är ju ett marknadsföringsevenemang för NHL. Det är det ju vad det är.
Ja, men det är just det vad det är.
Ja, men det ersätter inte en internationell toppturnering. Och nu är ju alla i NHL också medvetna om det. Det är ju framförallt spelarna nu som vill ha en bäst on bäst turnering. Fansen vill såklart ha det, men spelarna vill också ha det. Och inte kommer någon spelare att säga, men jag fick fara att titta med Fors och spela hockey. Det ersätter inte överhuvudtaget, utan det vad det här handlar om är att NHL på sitt sätt också nu för tiden är tvunget att söka sig till den europeiska marknaden, i och med att det också finns de här andra toppligorna i USA. Framförallt NFL har redan i flera år arrangerat matcher i London. Nu har de börjat sprida sig till Tyskland. MLB, det spelas baseball i Europa. Att det är liksom, NHL känner också det här tvånget därifrån, den här pressen därifrån att komma till Europa. För dem är det ju mycket mer logiskt att ta det här steget, i och med att det finns så otroligt många europeiska spelare i de här serierna. Speciellt också finländare, och därför kommer de ut i Finland. Det är ju 100% bara det som det handlar om. Jag tror nog inte att det har någonting att göra med att det här skulle vara ett sätt att ersätta för att de inte deltar i internationella turneringar just nu.
Vi håller med dig och jag håller inte med dig. Alltså jag håller 100% med dig såklart om det, att det här inte ersätter internationella turneringar. Men jag har, det där tror jag att NHL tänker så här att hej, att det här är kanske miserabelt men lite plåster på såren, och det här är vad vi erbjuder. Du får ta det som finns. Det är liksom lite den tanken att hej, att ni får inte era turneringar som ni vill ha, men det här får ni.
Nej. Jag håller inte med. Jag tänker bara säga så. Att jag håller inte med överhuvudtaget. Det här är som att köpa en reklamslott i tvn och säga att hej, NHL, vi spelar världens bästa ishockey i Nordamerika. Kom ihåg det. Det är där som vi finns. Kom och titta på oss. Det är det vad det här handlar om.
Men det är det här vad varumärken gör. De marknadsför sig. De visar sig liksom och det där. Och vill visa att så här bra är vi. Ni ska älska oss. Det är det vad varumärken gör. Så visst tror jag att det här är det där. Att det här är någonting som man kanske inte inom NHL, det där beslutsfattarna där säger att hej, att det där, att jo, vi gör ju i alla fall det här internationellt. Och det är ju, jag håller helt totalt med dig att det är fel tänkt, det är en befängd tanke, men jag är inte övertygad om att inte de som beslutar i NHL har det här också i bakhuvudet.
Okej, vi agree to disagree, om vi säger som så.
Men egentligen egentligen så är vi av samma åsikt med det där.
Nej, det är vi inte överhuvudtaget. Jag tror, nej, det finns nog inte någon på NHL som ser det här som en ersättning för internationella matcher. Det är min ståndpunkt.
Inte en ersättning, men plåster.
Fine. Och med det tar vi sätta punkt för det här avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa tisdag.
Tack och hej och ha det bra!